församling, detta fantastiska skapelse som både är så fyllt av glädje, uppmuntran, utmaningar, men också ibland av frustration och sorg. Det kan finnas allting när vi tänker församling, olika erfarenheter vi kan ha med oss. Men jag tänker att först och främst är församlingen någonting vackert, någonting fint. Och framförallt nu det har givet till oss. I Efesierbrevet kapitel 2 skriver Paulus så här: ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund, och Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Om man läser Bibeln och Nya testamentet och försöker få en slags akademisk förklaring av vad en församling är och vad en kyrka är, då får man leta länge. Det finns en färdig definition. En kyrka, en församling, det är. Och ser man ut över vårt land och över vår värld så märker vi att det finns en enormt många sätt som man kan vara kyrka och man kan vara församling. Vissa församlingar samlas i stora kyrkobyggnader, tusentals människor. Vissa samlas i hemmen när man är 10-20 stycken kanske. Några samlas i... man tvingas sig undan gömda och man kan inte samlas öppet. Det finns en mängd rad olika sätt att vara församling, att leva församling. I Nya testamentet emot en mängd bilder, liknelser i vardagslivet som används för att beskriva församlingen. I den här texten från Efesierbrevet som Paulus skriver om så använder han den här gången bilden av ett tempel. När vi läser så förstår vi att det handlar om någonting som vi gör tillsammans. Ni är infogade. Ni är. Det är någonting vi gör tillsammans där Jesus är grunden. Men inte bara Jesus är grunden, utan apostlarna och profeterna är grunden och Jesus är själva hörnstenen som håller allt ihop. Finns det ett krav, ett grundläggande sätt att bygga församling, att vara församling, så kan man inte ta bort grunden. Jesus Kristus, apostlarna och profeterna, det är grund som vi bygger på, som vi är infogade i. Det är det som gäller. Och jag tänker att den förståelsen att Jesus Kristus är grunden, det är kring honom vi samlas, det är honom vi tillber, det är honom ensamt att vi är frälsta av nåd av honom, att vi tillhör honom. Det är viktigt när vi också förstår vad tanken med församlingen är. Inte bara att det var Jesus, profeten och apostlarna som startade för var den första församlingen, utan i och hos dem så ser vi också en förebild av vad det innebär att vara församling. Paulus beskriver församlingen som ett gudstempel, ett heligt tempel. Församlingen, det är det sammanhang som Gud på ett särskilt sätt har valt att manifestera sig själv på. Församlingen är det särskilda sammanhang som har valt att på ett särskilt sätt manifestera sin egen närvaro i. Det innebär att Gud älskar sin församling. Det är Guds församling. Den är otroligt viktig för honom. Han älskar sin församling. En enorm omsorg om sin församling. Ibland när vi tänker, hur ska det gå? Man kan se statistik som går neråt. Inte bara här utan över vårt land. Så kan man tänka, ja men om år då är vi utdörda. Men jag tänker att det är Gud som alltid har sista ordet. Och finns det ett bevis på att Gud finns, då återkommer jag nästan alltid ofta till. Nej, men att församlingen ändå finns kvar över hela vår värld. Att den har överlevt de här 2000 åren. Vad den har gått igenom och vad den har varit med om. Där man har försökt ta bort. Att Guds folk och att församlingen ändå finns kvar. Det tänker jag att det måste finnas en Gud som håller sin hand över församlingen. När Jesus vandrade här så var han klar över sin kallelse och sitt uppdrag. Han gick med fasta målmedvetna steg mot Jerusalem där han skulle dö. Han skulle uppstå för en hel värld. Och det är ju evangelium. Att han dog, han uppstod, han återlöste sitt skapelse. Samtidigt så talar Jesus själv ganska lite om den biten av sitt liv. Istället som han nästan uteslutande talade om. I början av Markus evangeliet så läser vi en text, en rad som blir Jesu programförklaring. Markus 1 och 14 står det. Hans döparen hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är nu inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. För Jesus handlar det om Guds rike. Tiden är nu inne. När han pratar om tiden är rätt inne så innebär det inte främst att det är liksom datummässigt nu vad tiden är rätt inne. Utan det var rätt tid. Nu är det dags. Nu passar det perfekt att Jesus kommer med sitt budskap. Det som Gud har längtat så länge efter att få göra, att på nytt få föra in Guds rike. I Nya testamentet så används himmelrike och Guds rike synonymt. Men samtidigt förstår vi att det är någonting mer än någonting som bara väntar oss vid slut. Jesus pratar om att Guds rike, det är närvarande här och nu. Guds rikes karaktär, det förstår vi och läser i de första kapitlerna i Bibeln. I berättelsen. Hur det var på jorden när Gud hade skapat allt och han sa att allting var gott. Hur skapelsen levde i harmoni med sig själv till varandra men också tillsammans med Gud. Guds rikes karaktär skrivs också i Bibelns sista kapitel där Gud har besegrat ondskan och allt är gott igen. Den dag som ska komma, då Gud ska komma och fullborda det han påbörjat. Det är på nytt sjuder av liv. Och det Gud på nytt är helt närvarande i sin skapelse. Men mellan de här berättelserna från första Mosebok kapitel 3. Där vi läser om syndafallet. Där det går snett för människan. Där vi förstår att en del som vi gör som människor, det är helt fantastiskt. Men det vi också gör en del som är totalt förfärligt och hemskt. Resultatet blir syndafallet. Att människan får lämna paradiset. Vi får lämna Guds rike och istället etablera människans rike. Och det har väl gått så där, kan vi väl vara ärliga och säga för oss som människor. Men från och med syndafallet i första Mosebok kapitel 3 så är ju Bibeln en enda lång berättelse om hur Gud försöker nå människan igen. Hur Gud försöker vinna henne tillbaka. Det är en berättelse om hur Gud försöker återplantera Guds rike i människans tillvaro. För att kunna göra detta så behöver Gud göra två saker för människan. Gud behöver försona sig själv med världen genom att dö på ett kors. För att dö för världen. Men han behöver också skapa ett eget folk, en församling. Och det är här vi kommer in. Det innebär att församlingens identitet har att göra med Guds plan och Guds sätt att starta om på nytt. Och vi är kallade till att ta emot, att leva och sprida detta Guds rike. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er, tro på budskapet. Att omvända sig, det handlar om att på ett grundläggande sätt liksom ställa om hela sitt liv, sin inställning med allt det man har. Från att tidigare där människan har vänt sig ifrån Gud så uppmuntrar, uppmanar och kallar Gud oss nu att vända oss till Gud. Att ta emot hans kärlek, att ta emot hans förlåtelse, hans omsorg och hans förvandling. Som jag sa, Jesus och lärjungarna, de är en förebild för tanken vad en församling är och vad vi ska göra. Jesus väljer ut 12 lärjungar som blir hans lärjungar. Han lär dem vad det innebär att vara efterföljare till honom. Och på samma sätt utmaningen för oss att vara Jesu lärjungar och göra samma sak. Och det har att göra med församling och identitet. Jesus lär sina lärjungar att leva i 3 relationsriktningar. Det handlar om uppåt, relationen med Gud Fader. Det handlar om relationen till gemenskapen, till församlingen och smågrupperna. Men det handlar också om relationen till den värld och till de människorna som vi har runt omkring oss, som vi kallar det till att tjäna på olika sätt. Ibland tror jag det kan vara lätt för oss att missa när vi läser Nya Testamentet och berättelserna om Jesus. Hur ofta det är där Jesus drar sig undan för att vara i stillhet för att be. Man läser snabbt komma till de där ställena där Jesus gör under och tecken, där han säger fantastiska saker. Men de 2 sakerna hör ihop, förstår vi. Jesus själv säger att han kan inte göra någonting än det han hans fader göra. För att Jesus ska kunna göra det där offentliga, när han gör under och tecken, när han har den där kraftfulla undervisningen, då behöver han också stillheten tillsammans med Gud. Han behöver gå undan för att vara med Gud Fader. Det ena är en förutsättning för det andra. Jesus är gång på gång ledd av Fadern, och han lär sina lärjungar att göra detsamma. Vid fället så frågar lärjungarna: Jesus, kan du inte lära oss att be? Egentligen är det en ganska märklig fråga från lärjungarna. Lärjungarna som är judiska män som har lärt sig från början där man ber gånger om dagen. Fanns det några som visste hur man bad, så var det judiska folket. Ändå frågar de Jesus: Jesus, lär oss att be. Det verkar som när de ser Jesus, när de hör Jesus be, så är det någonting annat som tänds i deras hjärtan, i deras liv. Det verkar som att för Jesus är bönen mer än en aktivitet som han betar av gånger per dag. Det är en intim relation med sin fader. Och så tar Jesus med lärjungarna in i samma relation som han har med sin far. Så här kan ni be: Fader vår i himlen. Han säger inte Jesu fader i himlen ska ni vända till. Han säger vår fader. Det är vår fader. Det är vår gemensamma fader. Och så bjuder in lärjungarna i den relation som han har. Och han bjuder in oss på samma sätt i samma relation. Jag skulle vilja slå ett slag för våra onsdagsböner som vi har, som det är vid församling klockan 19.00 på onsdagar, och be tillsammans. Vi ber för det som ligger på våra hjärtan, men vi ber också för vårt samhälle, för vårt land och det som rör sig i världen. Det var lättare att komma tillsammans och be. Onsdagar klockan 19 samlas vi några stycken och be. Kom gärna och var med. Bland det första Jesus är att han formar en liten grupp av människor som han ger en särskild uppmärksamhet. Under 3 år så vandrar han och lär lärjungarna allt han kan. Det tar Jesus en hel natt tillsammans med fadern för att välja ut vilken han ska välja ut. I den engelska översättningen så står det "that they should be with him". Alltså de som skulle vara tillsammans med honom, de som skulle vandra tillsammans med Jesus. Så väljer han ut vilken som under en begränsad period får vandra tillsammans med Jesus på ett särskilt sätt. Men även för oss är det samma kallelse, och det är den främsta kallelsen att vara kristen. Kom och följ mig och var tillsammans med mig. Kom och vandra tillsammans. Jesus vandrar tillsammans med lärjungarna, tid med dem. Han tränar dem för det uppdrag och för det ledarskap som sen väntar på dem. Men framför allt visar han dem vad det innebär att vara församling. Att leva det kristna livet tillsammans är grunden i den kristna tron. Tron är främst någonting som vi lever ut tillsammans i gemenskap med varandra. När Jesus sen dör och det skakar om lärjungarna förstår vi hur bärigheten i gemenskapen är avgörande för lärjungarna. Ensam är inte stark, utan de samlades till bön, de samlades tillsammans, och det var det som gjorde att de överlevde. Men samtidigt visar också apostlagärningen, Nya testamentet och alla Paulus brev hur de första kristna inte bara blev introverta, isolerade, sekteristiska, utan man gång på gång vände sig utåt till den värld man lever i. Att det ganska snabbt att vi inte fanns till för sin egen skull, utan man, det fanns en längtan och en kärlek och en iver för de som ännu inte var med. På olika sätt är de utåtriktade. De delar med sig av budskapet, de delar med sig erfarenheter, de hjälper människor på olika sätt och sin tid och sina resurser och det de har. Och jag tänker att det är självklart att lärjungarna har med sig detta från när de vandrade tillsammans med Jesus. Jesus som gick runt efter by och mötte människor efter deras behov. Paulus punkterar gång på gång också hur vi tillsammans är församling. Hur var och en av oss har olika gåvor, olika upp i arbetet för Guds rike. Jesus är den enda som kunde göra allting själv. Vi andra får vara en del av varandra som medlemmar. Vi behöver varandra, varandras gåvor, vi behöver varandras bidrag. Var frimodig i det som Gud har lagt ner i ditt liv. I den första församlingen som beskrivs i Apostlagärningarna 2 som bild och som verkar vara det viktigaste för de första kristna i att vara församling, i att vara församlingens liv och identitet. Det handlar om att tron behöver näring. Det beskrivs hur församlingen samlades. Man deltog i undervisningen, i bönen, i gudstjänstfirande. Man gick till gudstjänsten i templet, men man samlades också hemmet för att fira nattvard, för att be. Tron behöver näring. Vi behöver samlas tillsammans för att lyssna på Guds ord, för att lovsjunga, för att be, för att fira nattvard. Vår tro behöver näring för att den ska växa. Jag förstår också att deras tro och deras liv blir något konkret i den samhälle och den värld som de levde i. De troende deltog troget i den inbördes hjälpen. Det verkar som att de förstod att deras gemenskap, det var någonting nytt som nu hade skapats och formats där de var en del av. Det var en ny gemenskap där de träffades ofta för att dela sitt tro och sitt liv. Men där de också var och en efter vars och ens behov. Det fanns en fantastisk omsorg om varandra som församling. Men det handlade också om att rikta sig utåt i vittnesbörd och i handling. Samlade in tillsammans det man hade och så delade man ut efter vad var en behövde. Under och tecken skedde. Människor kom till tro hela tiden. Det står till och med att de var omtyckta av hela folket. Och kanske att ett hängivet, kärleksfullt men också ett tjänande lärjungaskap är någonting attraktivt och som tas väl emot av människor. Gud använder sin församling, den lokala församlingen som vi är, för att bygga, för att breda ut sitt rike. Gud har valt den arbetsmetoden för att breda ut sitt rike. Församlingen, det är Guds uttryck för detta Guds rike, för detta nya rike som ska bredas ut. Det är liksom Guds stora plan för den här världen, hans räddningsaktion. Det är genom den lokala församlingen. Det är genom bland annat Gnosjö missionskyrka. Tänk om det är så. På riktigt. Verkligen. Församlingen. Det är Guds stora hopp. Det är församlingen, världens stora hopp. Tänk om det är så på riktigt. Att församlingen inte bara är ett av intressen som... Utan det är faktiskt vår främsta kallelse som människor och Guds avbilder att vara en del av. Att vara en del av församlingen, en tillhörighet. Tänk om det är så på rikt att Gud verkligen vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om honom. Även alla människor i Gnosjö kommun. Tänk så på riktigt att i varje tid, för varje generation, så finns det en kallelse att vara denna levande församling som bär frukt. Att församlingen inte bara är någonting som hände tidigare. Det är inte bara någonting som kommer hända senare. Det är inte bara någonting som händer långt borta. Tänk om det är så på riktigt. Att församlingen är någonting här och nu för oss att vara en del av. Som är en del av Guds stora plan och Guds stora hopp. Som får vara med för det här samhället och den här världen. Samma om Jesus sa när han vandrade på de här dammiga vägarna i Galileen. Han sa, kom och följ mig, kom och var tillsammans med mig. Så börjar allting med att några människor säger sitt ja. Frågan som går rakt in i mitt liv är ju egentligen om och hur mycket, om jag på riktigt vill säga mitt ja till Jesus. Kom och följ mig, säger Jesus. Frågan är vad vi svarar. Vi ber tillsammans. Gud, vi tror att du har skapat oss till din avbild. Vi är övertygade att du har räddat oss genom din son Jesus Kristus. Vi tackar dig för att du är oss genom din heliga ande. Herre, låt oss den här stunden på nytt få bekänna vår tro på dig. Låt oss återigen få ta emot din förlåtelse och din befrielse. Låt oss på nytt överlåta oss på tjänst inför dig, Gud. Låt oss också på nytt få överlåta oss till varandra som församling. Vi ber så i Faderns och i Sonens och den helige Andes namn. Amen.